Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Spanskkryddade Cupra Born en välsmakande upplevelse och duger det gott med billigare varianten av Polestar 2? Frågor som besvaras i avsnitt 256 av Vi Bilägares podcast. Hej och välkommen kära lyssnare till ännu ett avsnitt av Vi Bilägares podcast. Jag heter Maria Dahlin och säger välkommen till Anders Helgesson. Hej!
Hej och tack!
Hur är läget? Vi pustar ut lite här efter tidningslämningen som var för några minuter sedan kan man säga.
Ja, Kalle har precis konstaterat att jag inte kan tänka. Det beror på att jag har kallat Maria mamma en gång här, frågar mig inte varför. Och jag har gått 3 gånger för att hämta en tidning, men jag lyckades hämta den först sista gången.
Ja, men det är bra. Det ordnar säkert upp sig. Välkommen också Kalle Karlqvist. Hej!
Hej, tack så mycket.
Är det bra med dig?
Ja, det är alldeles utmärkt. Till skillnad från Anders så känner jag mig helt lugn och samlad.
Men vad härligt.
Det säger du bara nu pappa. Nej, fan.
Oj, oj, oj. Ja, hur ska det här sluta? Ja, vi har ett härligt avsnitt framför oss. Vi tar väl och börjar direkt med att jag frågar er, har ni sett några nyheter i veckan?
Det har ju hänt så galet mycket de sista, kanske inte sista veckan, men de sista 2 veckorna. Så att jag skulle kunna tänka mig att du pratar om att GM har köpt 25% av en el-utombords motor startup, svårt ord där,
ja,
som heter Pure Watercraft. Man har köpt 25% och tanken är att de ska hjälpa dem att utveckla effektivare motorer. Man skulle kunna prata om att Volvo har också gått in i ett startupföretag som heter Spectralis och de gör genomskinliga displayer. Man kan kanske se extremt avancerade head-up-displayer nu här den efter då. Och vi skulle kunna diskutera upp och ner världen eftersom Sonos Motor, den här tyska elbilstillverkaren som har pratat om i tidigare poddar för något år sedan ungefär, att de har då börsintroducerats på Nasdaq och att under första dagen så steg kursen med 159%. Det skulle vi också kunna tala om. Vi skulle även kunna tala om att Stockholmstrafiken är tillbaka till mer eller mindre normala gänger och att absolut ingen kan köra bil längre för att det är inga avstånd, det är inga halvljus och ingen vet hur en filkörning går till korrekt. Ligg längst till höger om du inte kör om. Men det är inte den nyheten jag har valt.
Okej. Ja. Oj. Vi kan återkomma till ljusen sen i alla fall. Men okej, vad har du valt för nyhet?
Jo, jag har valt en nyhet som har med DS att göra förstås. Det är kanske ingen nyhet, men en observation faktiskt. Jag var inne och kikade på deras prislista efter DS3, elbilsvarianten då, med topputrustning för skojs skull. Och ser att de har då ett ordinarie pris på 520 000 kronor, vilket är ju saftigt nog. Men sen har man ett kampanjpris på 400 000 kronor.
Oj.
Det är rätt saftig rabatt, 120 000 sådär på ett bräde. Mm. Ja. Men det var en liten asterisk bakom den här 400 000 kronors texten och jag fick bläddra ner i listan och där då vid asterisken stod att man inkluderade den statliga elbilsrabatten på 70 000 kronor i det här priset.
Jaha.
Sen när blev en statlig rabatt en del av en kampanj?
Det låter lite fult det där. Och...
Ja, alltså, visst är det fult.
Ja, så kan man väl inte göra helt enkelt.
Nej, jag funderar nästan på en liten konsumentombudsmansanmälan på det där.
Mm. Ja, för det där var fult gjort. Jag menar, är bilen så dyr från början, då får vi väl göra något annat åt det. Inte hålla på så där med kampanjer och grejer.
Nej, det låter konstigt tycker jag, väldigt opedagogiskt. Min andra nyhet, ja det är inte heller en nyhet, det är mer en observation från Instagramflödet. Satt och svepte runt i tidningens Instagramflöde och såg en annons för Audi Sverige, så här, sponsrat inlägg blir ju då. Och ja, Maria, du kan ju svepa igenom den här annonsen och tala om vad det är för något du ser och vad som står i den.
Är det ljud? Nej.
Nej, det är inget ljud. Det är bara att läsa texten.
Ja, den låste sig direkt.
Vi fritänkare som Android-telefoner tänker på säkerheten, så skärmsläckan går in lite för snabbt.
Ja, det var väldigt snabbt. Jag märkte att det var en iPhone-användare där. Audi Sverige, låt oss ta hand om det som betyder mest och lita på att vi tar hand om allt. Okej, okay, och så ser jag en hund i bakluckan.
På en Audi A6 eller R6 är det nog.
Ja, och det står två tekniker där på sidan om. Att du låter oss ta hand om, nu byter de koppel och bilnycklar med varann, det som betyder mest. Och så sitter de här Audi-teknikerna med den där lilla hunden. Har de kidnappat hunden? Och din Audi också. Och sen åker Audin iväg, living progress in every detail.
Jag uppfattar det som att om du lämnar din Audi på service så kan du även lämna med din hund. För att om man står här med servicetekniken så får servicetekniken alltså både bilnyckeln och hundkopplet.
Ja. Okej, det är så att det både, jag trodde de bytte
med varandra.
Varsågod,
båda ska ha...
Jaha.
Jag anmäler mig som frivillig försöksperson. Eller inte hund, men jag kan ta med min hund.
Är Harry redo att provåka?
Harry är redo, han testar allt.
Jag fick bara intrycket att hunden skulle vara kvar, att de skulle byta in hunden mot bilen eller något. Och så
nej,
höll de fast så, honom och hejdå.
Jag tolkar det som att man, förutom bilen så får man tillbaka en nyschamponerad hund som har klippta klor, som är mätt och belåten och nyrastad.
Ja, och om man läser dessutom texten under den här annonsen så står det, låt oss ta hand om det som betyder mest och lita på att vi tar hand om allt. Hashtag Audi Service.
Ja.
Och med de här bilderna, det innebär att alltså, är det någon Audi-ägare som har provat det här så får ni hemskt gärna höra av er till redaktionen.
Hunddagis
eller om det
är
bara någon som har missat någonting på en PR-avdelning och tagit i för mycket.
Ja, det här låter ju jättespännande. Det är ju upp till bevis och testa, helt enkelt. Jo, vi måste ju prata om det här som Anders sa, att ingen kan köra bil, men det är väldigt många som kör med felinställda ljus. Och vi pratar ju om det här i förra podden, var det vi pratade om det här. Och då efterlyste ju Tommy Wahlström att vi ville ha lite tips från er lyssnare och följare vad ni tycker man kan göra för att liksom lite snällt uppmärksamma en bilist på att bakpartiet är släckt. Och det har kommit in lite tips via Instagram då. De flesta säger ju blinka med helljus, vilket... Ja, men det verkar ju inte funka för de flesta.
Nej, det kan funka, men jag har en extremt dålig rate på det där. Det är kanske, jag ska inte säga varannan, det är inte ens kommer an. Så att det är, utav 10 tester så kanske det är 3 som kopplar.
Mm. Sen har vi ju fått in lite alla möjliga förslag där på Instagram från kör på dem och säger jag såg det inte, vilket inte rekommenderas till alla möjliga spikmattor och saker, peppra med helljus. Men det var någon som skrev blinka mellan DRL och halvljus bakom. Då brukar de flesta fatta galoppen.
Kanske. Jag ska inte säga de flesta. Jag provade det också. Det känns som att jag har provat allt. Inklusive att blinka med dimljus både fram och bak när man väl har passerat bilen i fråga. Ja. Men blinka med DRL kan funka om man kombinerar det just först bakom och sen passerar man lugnt och stilla. För om man blinkar med sin egen DRL, här måste man vara vaksam bakåt, då stänger du ju sannolikt, beror helt på vilken bilmodell du har, sannolikt stänger du av dina röda bakljus.
Precis, det är väl det som
kanske man kan...
Men då kanske det är bäst att köra om först då?
Ja, det måste man ju naturligtvis göra.
Så att de ser att du har släckta?
Ja, att du svartnar så att säga. Ja. Och då kanske de lägger ihop ett och ett, möjligen. Men jag har rätt dålig rate på det alltså.
Men Kalle hade en intressant idé.
Ja, jag har en... nästan en idé som nästan är kreativ. Bilar ska ju kunna börja prata med varann nu.
Ja, V2V pratar de
om. V2V, det har man pratat om i 10 år nu, så att det kommer väl hända här på onsdag eller någonting. Och då är det ju väldigt enkelt. när den dagen kommer, att helt enkelt trycka på den röda knappen på instrumentpanelen och skicka ett meddelande till den här pappskallen framför som åker med släckta baklampor. Den baklamporna, pappskalle, med vänlig hälsning. Mm.
Och kanske i den bästa världen så gör kanske bilen det till och med själv utan att ens kontakta pappskallen som sitter där bakom ratten. Du bara, ja men jag sköter det här. Jag förbikopplar den här.
Men är det också så kanske det finns en verkligt bra idé. Och det är ju helt enkelt att man tar bort den här märkliga luckan i lagen som gör att det är tillåtet.
Ja, det vore ju det bästa.
Eller hur?
Att det ens finns.
Ja.
Att det ens görs. Det är ju väldigt dåligt.
Och det ska vi vara tydliga med att lagen har alltid tillåtit att bakljusen är tända, men man öppnade upp för en möjlighet att släcka dem.
Det är det som är så knasigt.
Mm. Ja, och jag har bara sett för den här veckan som har gått. Ja, det är ju svarta bilar som är de värsta, för de är ju svårast att se. Även om det är jobbigt på alla bilar. Men så två bilar, varav en var igår, en Volvo XC60 som hade helt mörkt baktill. Så ja, snälla, kolla era ljusreglage återigen. Jag tänkte prata om det här med Dodge. Har ni sett den nyheten att de ska... Det här är ju liksom ett riktigt så här amerikanskt muscle car märke. Och nu ska de börja med elbilar och laddhybrider.
Lite töntigt.
Det liksom blir lite motsägelsefullt om man säger så med deras kundgrupp, kan man ju säga på ett litet fint sätt. De ska visa upp en eldriven konceptbil 2022 någon gång och följs av en laddhybrid och ytterligare en laddbar modell, och första helt eldrivna Dodge-modellen kommer 2024. Men då har den här chefen för Dodge, Tim Kuniski tror jag han heter, folk har blivit så arga på honom för det här avslöjandet att de ska börja med elbilar, att han har fått ta emot dödshot av, de är så förbannade på honom så att han liksom får dödshot helt enkelt. Vilket är helt galet.
Mm. Det är väl också resultat. Dodge har ju i stort sett inga modeller. I och med att Ram är Ram numera. Så det är inte pickup-divisionen. De har ju ganska få modeller. Och är det någon av dem som har färre än 300 plus hästkrafter och verkligen har muskelbilstatus?
Nej, det är det ju inte. Man kan ju komma ihåg lite grann att Dodge var ju ett märke som när det ingick då i den gamla Chrysler-koncernen innan halva världens bilmärken samlades under den här Stellantis-paraplyet. Då var ju Dodge, de hade ju ungefär samma rangordning mellan bilmärkena som General Motors hade under många år. Och då var ju Dodge ett sånt här märke som ofta var förknippat med performancebilar. Va? Det kördes mycket amatördrag racing med deras Hemi-motorer som man ju kan diskutera till döddagar vad det som är så märkvärdigt med dem. Men det var ju ett sånt märke i alla fall. Va? Och de har ju verkligen lyckats överleva tack vare att de har spunnit mycket på den där performance-profilen då, och Hemi och allt detta. Och nu har ju deras bilar snarare ofta över 700 hästar än under 700 hästar.
Mm.
What the world needs now. Så att... det är klart att den kundgruppen som har vant sig vid det där är galna, och de brukar ju inte hålla igen heller på. De tar ju ut svängarna i USA, menar jag. De skickar inte ett argt brev till insändarsidan i Washington Post. Utan...
Han är ju lite av en citatmaskin också, den här Tim Kuniski. Han har ju sagt det här att de här... portionera ut den här informationen om elektrifieringen är lite som att feed the beast, säger han. Han matar odjuret, och att det är som att jonglera med knivar. Jag måste hålla två stora delar av målgruppen nöjda, för att någon gång kommer dessa två världar att mötas, har han sagt i en intervju med Motor Trend. Så, ja. Och sen de här elektrifierade modellerna, de ska heta, och jag vet inte om jag säger det rätt, Fratzog, ett namn som kom från 1960-talet. Ni sa att det hade något med något emblem att göra, eller vad var det?
Ja, alltså Fratzog, så vitt jag vet, är smeknamnet på ett gammalt Dodge-emblem som består av tre bågar, eller man ska säga, som ligger samman. Så som alltså, en triangel, lite grann åt vankelsymbolhållet, men inte riktigt.
Mm.
Den användes rätt ofta, det var Dodge-symbolen i mitten på 60-talet. Svenska bilar kan man se det, gamla Dodge Dart GT från mitten av 60-talet. De hade den där symbolen på karossen. Så att, men det är ju ett ska de verkligen döpa bilarna till Fratzog? Det låter som någonting som är hämtat ur tidningen Mad, tycker jag.
Ja, och han säger ju också att det betyder ingenting. Och det finns ingen relevans kring varför vi använder det. Men de kommer göra det. Men det är ju lite det här också att när vi ska in på någonting nytt som alla biltillverkare gör, då tar vi något gammalt ur garderoben och plockar fram och sätter ett sånt märke på det. Alltså det är så här
just det.
De kan inte bara byta från det ena till det andra, utan de måste ta med sig någonting för att folk ska på något sätt känna igen sig eller något, jag vet inte. Så det kanske beror på det att de har återupplivat det.
Här kommer jag i min Fratzog Dart.
Jag ska bara ladda min Fratzog. Mm.
Ja, den gamla Fratzog, där fick du.
Apropå laddning förresten, Anders sa för några poddar sedan att nu vid laddstolparna, när det finns väldigt olika effekter på dem, så börjar man ju bli lite så här selektiv och kanske lite sur på att det står någon och laddar på en sån här höghastighetsstolpe som egentligen inte kan få ur maximal effekt. Kommer du ihåg det, Anders?
Jag står för att det är kilowattrasist. Laddar du inte fort så har du ingenting med snabbladdaren att göra. Då får du vänta så att vi som laddar snabbt får gå före.
Och jag tänkte lite grann när du sa det att ja, det var väl lite hårt. Men häromdagen så gjorde jag exakt. Jag tänkte exakt likadant. Det var en söndag och ni vet, ja, det finns en snabbmatsrestaurang som för några år sedan smällde upp en hel del såna här 50 kilowatts laddare utanför sig.
Mm-hmm.
Nu har de i alla fall fått två stycken 150 kilowatts snabbladdare utöver det här. Så den gamla stolpen finns kvar och så finns det två till som går jättefort. Och varav den ena är trasig, har varit i flera månader. Men
den går jättelångsamt alltså.
Ja, den går superlångsamt. Men då var det då i söndags, vi skulle åka ut med, ja, vi skulle åka spela match, volleybolllaget, jag skulle ladda. Och då tänker jag på morgonen, en söndag morgon, är det väl inte så många som står och snabbladdar. Men så kommer jag dit.
Du är inte ensam i Västerås.
Jag är inte ensam. Och vad händer när jag kommer dit? Jo, på den här 150 kW-stolpen står en Nissan Leaf.
Dö.
I
förlåt, det kom alldeles för spontant.
Laddar Chademo eller Chademo, vad det nu heter. Och de kan ju inte ge ifrån sig mer än 50 kW. Eller vad är det? Chademo-uttagen tror jag det är.
Det finns en standard för 150 också, men frågan är hur mycket Nissan Leaf tar in. Och
jag vet inte hur många sådana det finns i Sverige.
Det är väldigt, jag tror inte det finns någon. Det är kanske den, 120.
Jag tittade ju den stolpen då när jag surt satt där och tittade på, och den kan inte ge mer än 50. Så den här Nissan Leaf-ägaren hade lika gärna kunnat åka till den här lite långsamma stolpen några meter därifrån som jag fick ställa mig på med min elbil. Så det var nästan så jag hade slagit upp dörren och gått in på den här snabbmatsrestaurangen. Vem kör en Nissan Leaf? Kom ut och flytta på den. Vi kan byta plats.
Och ni som lyssnar på det här, alltså vi raljerar ju lite och det är ju taskigt att kalla sig kilowattrasist, men har man laddat tillräckligt mycket och har blivit för mycket elbilsanvändare, då blir det här otroligt frustrerande. Man upprepar det gång på gång på gång, och att som sagt se när det står ett glatt gäng med laddhybrider som har snott de enda stolparna som finns då, till exempel en destinationsladdare. Alltså, kommer du en ren elbil då? Det är ju som att bensinen är slut så att säga. Det finns inte.
Och där, ja, men jag betalar också vägskatt.
Ja, men du har ju en segelbåt. Hissa seglen liksom istället.
Mm.
Ah. Ja.
Och så åkte han därifrån med sin Leaf och släckta baklampor.
Det vet jag inte, för jag åkte före. Kalle, du hade några spaningar också i
veckan. Ja, vet ni vad? Jag har försökt att spana, men jag tycker att det är nästan lika snurrigt att spana just nu som att hänga med i de politiska svängarna i dessa dagar.
Ja.
Och nu har jag pratat nog om politik. Nu ska jag prata om min lilla spaning här. Jag ska bara ta bort en aktion här som jag följer just nu.
Med väldigt noga.
Den har inte rört på sig. Du var inne på Stellantis-koncernen och Dodge. Och så. Och det är inte alldeles pinsfärskt det här, men jag ska försöka knyta ihop det här på slutet. Jag lovar. Det finns någonting i USA som ett årligen återkommande evenemang som heter The SEMA Show. Det är alltså Specialty Equipment Market Association. Det är en stor bilutställning för eftermarknadsgrejer kan man säga.
Man kan styla och
ja, bland annat. Det låter ju väldigt torrt, ungefär som att kliva in i en Biltema-katalog ungefär, men det är inte. Utan det är en formlig explosion av färg, kreativitet och skaparkraft bland bilbyggare inte minst. Och det, jag menar, det är amerikanskt, så det är verkligen show. Där kan man, de har inte kunnat ha det särskilt publikt i år av kända skäl, men de har ändå kört detta och det finns mängder av bilder för den intresserad av att titta på nätet. Det förkortas alltså SEMA. Och där kan man då se, det är det här jag ska försöka knyta ihop, alltså hur svårt det är att överblicka bilvärlden just nu, därför att det spretar åt så många olika håll. Så på det här SEMA-showen, där kan man då få se bilbyggen. Jag lovar, där kan man inte se många elbilar. Utan där ser man muskelbilsbyggen som trotsar all beskrivning. Man ser custombyggen med hantverksskicklighet som är fullständigt häpnadsväckande. Jag satt och tittade på lite bilder som sagt, och jag såg bland annat då en Dodge Challenger som hade dubbla turboaggregat till sin V8. Och de där turboaggregaten i sig, de är så stora så man ser nästan inte bilens front i övrigt. De är liksom, diametern på de där är cirka 70 cm styck.
Och vad ser man när man sitter bakom ratten?
Jag tror inte man ska se så mycket, utan nej, man ska nog snarare känna någonting.
Okay.
Vad det nu är. Alltså de är stora som fläktarna i Volvos vindtunnel ungefär, de här turboaggregaten.
Man vågar ju lite på att körbarheten på den där motorn är låg. Begränsad.
Ja, det var som en på Instagram skrev här att noll vridmoment under 5500 varv. 200 000 newtonmeter vid 5501 varv.
Ja, det
och det ligger kanske någonting i det.
Ja.
Jag tycker, alltså det där är ju egentligen...
Vad sa du att det var för någon motor? Vad var det, en Dodge?
Ja, det var en Dodge. Var en... Ja,
du har ju en mekanisk kompressor som stöttar på lågvarv, det är lugnt.
Ja, okej, okay. Jag tror inte att den fick plats. Den tror jag var det första de kastade ut. Nej, men det är liksom en del av, och jag tycker det där är väldigt roligt, det är egentligen för min värld och verklighet så är det helt främmande, men det är jäkligt kul att titta på. Men då strax intill på, som jag läste om detta på denna sida, så ser jag en annan bilnyhet, och det är det från andra sidan världen, nämligen i Tyskland, där då Porsche ska år 2025 visa en jätte Panamera som ska vara till hälften limousin och till hälften crossover, skriver till exempel den tyska tidningen Automotor Sport. Och jag försöker röra mig mellan de där ytterligheterna, alltså en Porsche då, högteknologiskt modern elbil som ska liksom frälsa de köpstarka massorna, och så det här fortfarande då fossila fantasteriet som pågår borta i USA. Jag är helt övertygad om att den ingenjörskraften i Tyskland och USA egentligen är ganska likartad. Men man stöter ju på patrull på ett helt annat sätt i USA än vad man gör i exempelvis Tyskland. Tyskland har ju verkligen försökt att anamma det här med att nu går vi in i en ny tid, och de satsar på alla håll och kanter, va? Och det bara sprutar ut modeller. Nästan lika mycket som det gör från Sydkorea och Kina. De har verkligen gett sig tusan på att vi ska vara med där. Va? Amerikanerna har i många år, ända sedan gamla GM EV1, som de sen fick skrota allihopa, va? I stort sett. Och Chevrolet Bolt och Volt och Colt och allt vad de heter.
Ja, det är också en nyhet för den här, eller förra veckan, att numera får Boltägarna parkera i P-hus igen, för de har slutat att brinna. Mm.
Nej, men de har ju hållit på jättelänge med elbilar i USA, alltså 25 år, mer än det. Men det händer ingenting. Absolut ingenting händer. Utan de har sina truckar, eller pickups med två skorstenar vid flaket som sprutar ut svart rök och så vidare. De sitter fast i det här. Och jag har bekanta i USA som är extremt skeptiska till elbilar. Liksom, Nej, men vi åker runt i stan. Vi tänkte att vi skulle titta, var kan man ladda en elbil? De bor i Louisiana. Det finns inte en enda snabbladdare i Louisiana, kan jag nästan lova. Tesla säljer nog inte särskilt mycket där. Men alltså, det är så otroligt spännvidd på hur bilvärlden ser ut just nu.
Mm.
Så det går nästan inte att begripa. Och det är lite grann som i Sveriges riksdag. Det är väldigt svårt att begripa spännvidden och omfånget av det hela. Och samtidigt då de utmaningar som ju bilvärlden absolut står inför, va? Vi lever verkligen i en brytningstid och den förändras för varje dag. Om jag nu får göra en liten utvikning. För många år sedan så var jag och en kollega det var i någon delstat i USA, jag tror att det var Florida, och körde en BMW som var en laddhybrid då. Den gick inte så långt på sitt batteri, den gick kanske 2 mil, 2,5 mil. Det var en BMW X5. Och vi stannade vid en bensinmack för att ta lite bilder på den där bilen. Och då kom det fram en enkel kille, glad i hågen och trevlig och jovialisk på alla sätt och vis. Och så undrar han vad det var för bil. Ja, det är en BMW, sa vi. En stora SUV-modell. Mm-hmm. Looks pretty small, might be good anyhow, sa han.
det var liksom lite andra referensramar han hade.
Ja. Kalle, det är intressant det här med jänkarna, för ser man ju, just som du säger här med gigantiska turboaggregat, man fokuserat på prestanda, och liksom, har de inte förstått efter alla de här YouTube-klipp som finns att en elbil körde från en bensinbil alla dagar i veckan och åtminstone till normalt rimliga hastigheter, säger 200 meter i timman. Det finns ju oceaner utav YouTube-klipp. Det spelar ingen roll att ha en Mercedes.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
E63 AMG plus extra chippad. Den där modell Plaid kommer ändå att köra ifrån dig som ingenting.
Ja.
Så jag förstår inte liksom, vad är förtjusningen med att hålla kvar det gamla bara för att hålla kvar det gamla?
Jag tycker ju personligen att det var himla synd att Cupra tog bort L ur Born, den här elbilen. För från början skulle den heta L-Born. Och det tyckte jag var lite mer fränt än bara Born. Eller vad tycker ni?
Det är lite kort och tråkigt. L-Born var ju roligare. Jag håller med Maria faktiskt.
Men det blir liksom lite mer punch med bestämd.
Men är det inte så, nu får ni rätta mig om jag har fel, men Born är väl en stadsdel i Barcelona?
Ja, de är väl inne mycket på det här med stadsdelar och ställen, ja, och områden och sånt, ja, i alla sina.
Men Elborn heter den väl inte, utan den heter bara Born.
Nu blev det bara Born. Ja. Och Born är då en, kan man säga att det är en Volkswagen ID.3 som man har, kryddat lite spanskt.
Du är inte ens gång elak när du säger så, Maria, för att det är ju, tittar man på den där bilden i profil så ser man att det där är ju en ID.3 som de har bytt strålkastare på. Hela liksom krockcellen och allting är ju identiskt med ID.3. Så att visst är det en ID.3.
Mm. Men den ser, vet jag att du har skrivit i din provkörning, Born ser lite elakare ut, eller hur?
Ja, jag tycker hela ID... Nu, om ni undrar vad som hände i studion, så har nu Kalle hittat sin dubbelturbo Dodge och vridit runt skärmen och det ser inte klokt ut. Du kan ju få in en L-Born, en Born där mellan de där turboaggregaten.
Precis.
Det där måste vi nästan ut på något sätt i...
Vi får lägga ut det på Instagram sen.
Ja.
Jag kom av mig.
Ja, hemskt ledsen.
Tillbaks till eldrift och framtiden. Jo, men det är en ID3 i mångt och mycket, som sagt. Men de har ju nypt till nosen, så att du har ju inte den här mumintrådsnälla luckan från ID3 och ID4 och kanske till och med Audi Q4 skulle jag säga. Utan det här är någonting att den ser lite mer bister ut, och jag tycker nog att den är snyggare, skulle jag säga.
Den här Cupra Born, den är bakhjulsdriven, eller hur?
Ja, precis som det är på MEB-plattformen.
Och det ska vara, kännas lite sportigare, eller? Än en vanlig ID3, om man skulle jämföra så, liksom. Eller vad är tanken med den?
Den ska ju vara lite sportigare. Den här bilen som jag körde, det här var under tanningsveckan då, så det här är några månader sedan. Men den hade ju ett elektroniskt chassi, och då märker man ju inte av så mycket av det här att den är styvare, lite mer stramt hållen i fjädringen, utan den flyter ju på väldigt fint ändå. Men den ska vara både sänkt och ha en stramare fjädersättning.
Okej, okay. Men batteristorlek och
det är precis effekt. Samma. Grundeffekten är densamma, 204 hästkrafter, men den här har en liten elektronisk overboost på hela 27 hästkrafter. Men det märks faktiskt. Jag hade ju möjligheten att köra vår egen ID3, precis bokstavligt talat, minuterna innan jag satte mig i Born. Och man känner de där extra hästkrafterna. Den är lite piggare, och just att det ligger som en overboost-funktion, så är det så att du måste gå igenom en kickdown läge på pedalen, så att det är ett litet motstånd, och sen kommer den där knuffen, och det blir förstärkt med någon form av placeboeffekt också. Men det är en skillnad i prestanda.
Men det är inte tal om någon fyrhjulsdrift eller sådana grejer. Jag tänker bara, för att du har ju provkört, Anders, ID4 GTX tror jag den heter, och det ska väl vara lite sportigt också, men fyrhjulsdrivet.
Ja, det är ju ganska mycket mer effekt. Det blir en motor till där, och då blir det 300 hästkrafter, ja, 299. Ja. Men inget sånt tal i den här. Det man har sagt att man ska göra, det är att man ska gå upp till det kommer komma som ett tillåtspaket, lite bredare däck. Och då ska man kunna koppla ut antisladdsystemet helt, så att man ska kunna sladda runt på den snöiga stormarknadsparkeringen. Och det kan ju vara kul, men mer effekt har man inte pratat om i dagsläget, och jag försökte pressa dem där lite grann genom att säga att hur lätt det skulle vara för dem att göra en fyrhjulsdriven Cupra Born R-variant. Men nej, vi kommunicerar ingenting sånt, sa de. Däremot kommer det att komma, det är inte till salu än, men det kommer att komma ett 77 kilowattimmars batteri.
Är det några andra sätt de har sportat till den på då, om man säger så?
De har ju stramat upp styrningen, säger de, och det kanske de har, men jag tror bara man har minskat lite servoassistans, om jag ska vara helt ärlig. Det är säkert samma styrväxel. Sen som sagt har de ju sänkt den.
Men om man jämför, om man gör en analogi med Golf och Leon, är det några skillnader på inredningen? För Golf och Leon skiljer sig åt ganska mycket i design.
Det gör det ju här också. Born har ju en helt egen inredning. Den är inte helt olik det vi har i våran långtest Leon faktiskt. Så att Born är ju betydligt mer lik Leon än vad ID3 är lik Golf då, om vi tar den analogin istället.
Oj, ja.
Okej, så är det samma, infotainmentskärm då i Born som i Leon?
Ja, det är ju inte samma skärm. Den här är större, men det är ju samma gränssnitt. Så att räkna med en utmaning.
Okej, så värme och reglage och sånt där. Det,
precis som det. På ID3 så sitter ner i en icke-upplyst touchlist.
Det kan ju bli en utmaning, ja. Ja, okej. Okay.
Men sen har den en annan mittkonsol där, så att den har ju liksom lite mer uppbyggd kardantunnel, får man kalla det då. Men det är ju inte det. Men där finns mugghållare och lite förvaringsfack. Men jag tror att egentligen ID3 har nog mer fackyta. Här är lite mer att man har fokuserat på formen. Men sen känns det ju, skulle jag säga, mer välbyggd och lite mer påkostad, för det mjukare material i inredningen och sådär. Ja, jag gillar den.
Men hur är det då med det här där de har byggt upp de här kopphållarna precis nedanför skärmen där? Behöver de ha det egentligen? Eller de skulle kunna lämna det utrymmet fritt?
De skulle kunna lämna det helt fritt om de hade önskat. Men istället för att ha då fristående kopphållare som vi har i ID3, som har valt att rama in det. Och då har de dessutom ramat in det med något ja, neoprenliknande material, så det är lite halvmjukt och sådär. Det har de sagt, det är för att Cupra-föraren kan förväntas att ha lite mer brådis genom kurvorna, och då ska det vara skönt för knät att få stöttning där.
Mm, för det blir inte trångt, tycker du ändå? Med...
Nej, nej, det gör det inte. Det är fortfarande luftigt. Det här fyller ju liksom, om man tänker att det är ett T, att instrumentpanelen är ett T och sen så har, är överliggaren och sen går en stolpe ner, så liksom den här stolpen ner, den är bara precis när den går över till överliggaren i T, där är den lite bredare men inte ner vid golvet, så att det påverkar mycket lite.
Mm. Okej, okay. Och den säljs nu i Sverige?
Den säljs nu och priset är från 452 900 kronor före den statliga kampanjrabatten.
Ja, just det.
Det är en EDS.
Mm. Vad tror du då? Tror du att, varför skulle man välja den här istället för ID3, om man säger så då? Varför skulle man välja Cupra Born istället för Volkswagen,
ja, man
ID3?
Kanske gillar den lite, för den känns ju lite konservativare inuti. Det kan nog några tycka är en fördel. Det är fortfarande samma latch och växelväljare som ID3, men det känns lite mer normalt där inne. Men sen skulle jag säga att det är utseendet. Och varför inte de där 27 extra hästkrafterna? Det gör det lite roligare att köra. Sen har ju Volkswagen sagt att man funderar på en GTI-variant utav ID3 som nödvändigtvis inte behöver bli fyrhjulsdriven, har man dessutom sagt. Så att det kanske finns en liten starkare elmotor där någonstans. Och vitsen med den här, 27 hästkrafter låter ju sig lite, och dessutom kan man bara få 27 hästkrafter under 30 sekunder. Men som ser att folket sa, 30 sekunder räcker för att nå toppfarten. Så att du behöver aldrig tänka på att du skulle uppleva att du får en effektsvacka. Och det säger de är möjligt tack vare att en elmotor kan man trycka igenom ganska mycket mer ström utan att man äventyrar driftsäkerheten, om det är under en begränsad period. Så jag kan tänka mig att en eventuell Cupra R-variant eller en GT-variant utav ID3 kommer ha samma motor, men man ger en sån här boost-funktion som man kanske då gör, säg 60-70 hästkrafter starkare istället för 27.
Och hur lång tid sen måste man vänta innan man kan utnyttja den där boost igen då? Eller hur?
Det verkar i stort sett omedelbart. Bara har släppt gasen en gång så verkar det puffa på igen. Så som jag kände bilen. Men jag hade ju inte, det fanns inte tillräckligt långa raksträckor för att kunna ge full gas under 30 sekunder. Så jag vet inte riktigt hur den räknar, om den behöver ha en minut per 30 sekunder för att svalna av. Men who knows?
Ja, vad mer du kan säga? Cupra Born?
De använder ju någon sån här, i klädseln använder man återvunna plastmaterial, alltså plättflaskor, fisknät och sånt som man har plockat upp ur havens djup, och dynamika tror jag kallar det. Det är någonting som man har tagit fram i Barcelona. Så att det är inhemsk produktion på den här textilen. Och den känns trevlig, tycker jag. Det känns inte konstigt eller att det skulle vara sämre kvalitet än något annat.
Mm. Tänk vad mycket fisknät och petflaskor de kan plocka upp egentligen. Att det hamnar i så många bilar numera, de återvinner.
Ja, det är för väl att det hamnar på bättre platser
ja,
i haven.
Ja, absolut.
Eller subtipparna för den delen.
Ja, men det är det ju. Det är ju bra att de tar tillvara på det. Men tänk att det finns så mycket så att det kan räcka till hela produktionen av bilar. Liksom.
Ja, en sista punchline är väl att den är väldigt snygg i rött. Jag skulle beställa min röd med fälgarna som kallas Black Machined Hurricane. Ser ut som en gammal rallyfäll från 80-talet.
Kalle har kört en lite mer avskalad variant av Polestar 2. Eller vad sa ni att den hette?
Den heter...
Polestar har jag hört, men nej, jag ska sluta med det där. Polestar.
Den heter Polestar 2 Long Range Single Motor Front Wheel Drive.
Okej.
Okay. Skriver de ut hela det på bakluckan?
Jag skrev ut alltihopa i tidningen i alla fall.
Jaha, var det där fick upp en sida?
Nej, de skriver inte ut sådana saker. Därför att det vet vi ju sen Polestar 2 kom. Att det är ju som sagt en ganska avskalad bil från designsynpunkt. Så att den är verkligen inte nedlusad med emblem.
Nej, just det. Men nu har de skalat av själva bilen i liksom utrustning och
utrustning.
Hur den är spesad också.
Jajamän.
Att de har tagit bort fyrhjulsdriften.
Ja, man har tagit bort en motor helt enkelt. Så att, och förenklat utrustningen något. Så att den ser, det är mycket mer textilier i kupén än det har varit tidigare. Och därmed så har man också kunnat sänka priset förstås. Grundpriset för en Polestar 2 är numera 489 000. Den bilen som jag körde är alltså en, men då får man en med standard range, alltså den korta räckvidden som då ska vara runt 42-43 mil. Jag körde den med long range som ska ha någonting runt 53 mil räckvidd. VLTP, samma fartresurser dock, toppfart 160, 0-100 på 7,4 sekunder. Men long range kostar 50 000 extra. Och sen finns då som tidigare den tvåmotoriga som kostar ytterligare 100 000 som börjar på 639 000. Men min provkörningsbil börjar alltså på 539 000 om vi nu ska gå in på sådana detaljer väldigt mycket. Men hur som helst, jag har kört en sån där och jag får erkänna min oskuld där. Detta är faktiskt den första Polestar 2 som jag har kört. De gånger vi tidigare haft såna här på redaktionen så har jag av någon anledning pysslat med annat och inte varit med. Så att det var ett spännande möte med den här bilen.
Mm. Vad var första tanken då när du satte dig i bilen? Vad tänkte du då?
vad tänkte jag? Den är ju egentligen en ganska traditionell bil på så sätt. Va? Det är en vanlig fyradörrars bil. Den har ju inte något sånt där jättetypiskt elbilsutseende. Va? Den ser inte ut som något ägg med jättestora rutor. Eller, ja, den är ganska ordinär och har ju klara Volvo-drag naturligtvis i sin design. Men är ändå egen. Vi kan ju bara konstatera också att den är ju framgångsrik som modell på marknaden. I senaste regstatistiken för oktober så låg den på tredje plats bland elbilarna i Sverige. Och det är inte illa.
Nej, man ser den ju överallt.
Man ser dem överallt.
För det är lätt att se den också.
Det är lätt att se den, absolut.
Den är väldigt i ögonfallande.
Ja, den är ju lite hög sådär, när man, och kommer i fatten. Lite hög och lite smal ser den ut ibland.
Ja, visst är det lite Volvo S60 Cross Country eller ja. Vågar man säga det här? Nya Saab 900. Ja. Alltså ja, den som kallades 90-tal, ja ni vet.
Ja. Absolut, det har lite grann. Men den ser trevlig ut, den ser, tycker jag, sympatisk och lågmäld ut. Om vi nu ska prata tycke och smak på det sättet. Men jag blev ändå överraskad av bilen. Jag har ju sett då hur ratten till exempel då är övertagen direkt från Volvo. Men jag tycker nog ändå att den bjuder på en egen känsla när man har umgåtts med den ett tag. Att den har någonting som mycket väl motiverar att det är ett eget varumärke, det tycker jag.
En väldigt mysig plats att sitta på.
Den mycket där. Mysig. Snygga färger och det är avskalat som sagt på ett sätt som ja, man vill ju inte gärna prata i bilhandlarklyschor på det där sättet, men det finns någonting skandinaviskt att göra. Det är inte så väldigt ornamenterat och dant utan det är funktionellt och man ser liksom vad det är som har olika funktioner. Jag gillar den, det tycker jag. Och, men framförallt så är den ju pigg att köra. Elbilar är pigga i sig. Men den här har ändå lite karaktär. Den har fina köregenskaper och trivsam drivning överhuvudtaget. Så att, sen vet ju inte jag. Jag får ibland för mig att jag blir inte klok på om bilen ligger verkligen i framkant. Eller om den är en kompromiss som man liksom har hastat ihop när man har sett hur mycket konkurrenterna har rört på sig. Och jag är böjd att tro att det är det senare.
Det är jag ganska övertygad om. Ja. Det är inte framkantsvagn det där. Annat möjligtvis när den kom att dragvikten på 1500 kilo är bra.
Ja, ja.
Ja, det gör den ju användbar i så fall om man har lite dragvikt och så. Men ja. Snabbladdning, 125 kilowatt, det är väl...
Ja, nej. Den är ju inte fullgången som elbil och man väntar. Det är lite grann som om Polestar håller andan i väntan på att det kommer häftigare grejer, vilket det ju också gör. Det vet vi ju. Det vet ju alla bilintresserade att det kommer förändrade saker inom ganska kort framtid. Men det är en sympatisk bil och jag förstår att den har blivit så vanlig som den har blivit.
Sen har den ju en speciell placering på batteripaketet som kanske inte alla har. Det ligger ju inte som en platta under utan...
Nej, det ligger ju som höll på att säga ett gammalt Lotus-chassi. med en ryggrad mitt i bilen. Så har man ju stuvat in batterierna. Och det är väl det också antyder lite grann om på vilka grunder bilen är konstruerad och hela det här projektet har startat, va?
Ja, jag tror att tanken med CMA-plattformen var att det skulle kunna bli bra laddhybrider och kanske till nöds någon elbil för någon begränsad marknad då innan nästa generations bottenplatta kom och som skulle vara lite mer anpassat för elbil. Helt plötsligt blev elbilen primärmodellen för plattformen kanske. Det här är ren gissning från min sida. Jag har ingen aning om hur stora volymerna är. Jag gissar att förbränningsmotorbilarna på CMA-plattformen vida överstiger antalet elbilar. Men det är ju en kompromiss.
Ja, det är ju fortfarande, då blir det det här ut, när man sitter i baksätet till exempel, då ser det ut som på konventionella, men som bilar har sett ut förr, att det är liksom en liten puckel där, utan det är inte plant emellan.
Man uppfattar ju bilen som rent fyrsitsig och inte femsitsig på så sätt. Men jag tycker också, man kan ju diskutera det där från olika utgångspunkter. Det finns ju en teknisk förklaring och där är ju så att säga, den tekniska lösningen inte i framkant. Å andra sidan så har man fått till en väldigt mysig bil som är personlig och som har sitt eget stuk och som trots att den innehåller sådant som antingen är direkt plagierat från Volvo eller som är avlägset bekant från Volvo. Pekskärmen till exempel, som ju egentligen är samma, men man har genom att ge den andra färgskalor och ett enklare gränssnitt fått den att kännas ganska egen ändå. Och alla de där egenskaperna av starka och mindre starka karaktärer har skapat en, tycker jag, stark bilpersonlighet. Som jag förstår att många tycker att den är attraktiv. Om man inte har behov av större utrymmen än så här så är det ju en klart duglig elbil.
Sen har du ju ett utrymme där i fram. Ja, visst, den är konventionell i designen på ett sätt, men de har ju ändå gjort en liten frunk där.
Absolut, och det är ju ett ganska stort utrymme där framme. Så att jag gillar den här bilen, det ska jag inte sticka under stol med. Jag tycker den var jättetrevlig. Och den är snabb som en elbil. Toppfarten är begränsad. Den här versionen gör 0-100 på drygt 7 sekunder, vilket väl är halvordinärt för en elbil. Men ändå, man upplever det som en kvick bil när man är ute i trafiken. Ingen snack om den saken. Men framförallt så tycker jag att den är så... jag har en bekant motorjournalist som brukar säga att vissa bilar simmar i en egen fåra i bassängen. Och det gör verkligen den här bilen. Den har egen karaktär, några integritet och man gillar den även om den inte är toppelbilen rent faktamässigt.
Vilka tror du köper den här lite mer avskalade Polestar 2? Är det privat leasing eller är det, vad tror du kunden är?
Ja, det är ju tillräckligt många i alla fall då för att den skulle hamna på tredje plats i försäljningsstatistiken.
Vänta, nu har vi pratat statistik så mycket. Jag sitter med statistiken.
Ja, okej.
Den som var nummer 1 oktober, Volkswagen ID.4, 640 bilar, Skoda Enyaq 2, 380 bilar, Polestar 2, 379 bilar, så den är nästan tvåa.
Ja, nästan tvåa.
Bara en bil ifrån.
Och var hittar du Volvon? Många bilar?
Volvo XC40 P8 hittar jag på 145 bilar och då blir det plats, nu ska vi se här, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plats.
Det är en tredjedel så många bilarna, lite drygt, som Polestar.
Ja, och Ford Mustang Mach-E är den som är upp på 8:e platsen och har sålt 246 bilar.
Jag tror att den här bilen tilltalar folk som är hyfsat välbeställda, som inte har något behov av att show off i bilköerna eller i radhusområdet eller var man nu bor någonstans, utan som gör ett ganska moget bilval på något vis. Man är förmodligen inte barnfamilj med hela vardagen full av bök och stök för att man ska åka hit och dit och lasta bilen full med saker och ting, utan man har en lite mera stillnad tillvaro.
Man har kommit en bit in i livet.
Man har kommit en bit in i livet. Och jag gillar det här med att den är ju på något märkligt sätt både anonym och utstickande i trafikbilden. Man kan ta den för en Volvo, man bara ser fronten. Men när man ser den bakifrån, då ser man direkt att där framåker en Polestar 2. Och profilen är ju, skulle kunna vara vilken Volvo som helst, fast den är lite högbent, ungefär som en cross country Volvo. Så att, jag kan föreställa mig att den här bilen är framtagen med, inte på ett blankt papper, utan med en massa kompromissförutsättningar. Ni måste hålla er till det här och det här och det här. Varsågoda och lek.
Och fort ska det gå.
Och fort ska det gå, som bara den. Och då fick de fram det här. Och jag tycker att de gjorde det riktigt bra. Alltså jag tycker det här är en sympatisk bil. Den lyser ingen i ögonen, men den har ett visst... i sig ett självförtroende. Och jag tror att det är ganska... jag tror att det är folk med ganska lågt blodtryck som kör den.
Mm. Avslutningsvis då, tycker du, räcker den då, det här utförandet? Eller måste man gå på det toppspesade Polestar 2?
Det är en bra fråga. Jag tycker nog ändå, det är ju alltid så med elbilar. Jag körde den då när det var lite kallt ute. Inte så där väldigt kallt, men lite kallt. Och då är man ju inte där på de där uppgivna VLTP-siffrorna. Va? Och det är klart, men alltså det är ju så att med elbilen, och det vet ju alla som har elbilar, så det är inte bara själva bilen som kommer med elbilen, utan det är ju, man har en laddbox hemma, man är en medveten bilist på ett helt nytt sätt. Va? Inte längre heller så helt nytt, utan det har jag hållit på ett tag. Jag tror att det räcker. Det är bara att titta på vägarna, som sagt, eller i statistiken. Trea, det är inte illa pinkat av ett nytt bilmärke, även om man har så att säga Volvo i ryggen.
Och ni som är mer intresserade av Polestar 2, ni vet väl att vi har massa tester på vår hemsida. Vi har bland annat en duell mot Tesla Model 3, och vi har också ett test där Polestar möter Skoda Enyaq, Volkswagen ID4, Volvo XC40 Recharge och Ford Mustang Mach-E. Och du får bli premiummedlem för halva priset livet ut. Lyssnar du på den här podden långt i efterhand så har nog det där erbjudandet slutat gälla. Men just nu, om du lyssnar ganska tätt in på när vi släpper det här avsnittet, gå in på vibilagare.se/halvapriset så får du tillgång till allt vårt digitala material.
Ren stöld om du frågar mig.
Ja, gör det. Gör Anders arg. Gå in på vibilagare.se/halvapriset. Och det var faktiskt allt som vi Bilägares podcast hade att bjuda på för den här gången. Om en vecka är vi tillbaka igen, nytt avsnitt då. Tills vi hörs igen, tack för att du har lyssnat. Kör försiktigt, slå på lamporna och ta hand om varandra i trafiken.
Och ni fägare, parkera för 17, inte på snabbladdning.
Nej, gör inte det.
Får jag återgå till min auktion nu?
Ja, nu får du återgå. Hej!
Hej!
Du har hört vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida, vibilagare.se.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Då ska vi se. Om Lisa bara fixar uppkopplingen så kanske vi kan dra igång den här kick-off. Men jag är ju redan uppkopplad.
Med ett prisvärt och enkelt bredband från Tre Företag kan du ta med dig kontoret dit du vill, utan vare sig trassel eller krångel. Välkommen till Tre Företag.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, Hyper.com.
18+, regler och villkor gäller.